Jag tänker tala lite om syndafallet här och om mysticismen. Så får vi se var vi hamnar idag då. Första Moseboks andra kapitel och 16 och 17 där ska vi läsa. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du får fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta. Ty den dag du äter det skall du döden dö. Här säger Ernst O'Neill en viktig sak som vi ska tänka på. Vi måste förstå att Adam och Eva stod inför ett val precis som vi gör. Gud hade redan innan i Kristus omskapat hela människosläktet redan innan den här händelsen. Gud visste ju om att de skulle misslyckas. Om det inte hade varit för Guds nåd i Jesus Kristus, Uppenbarelseboken 13:8, det står att lammet dog före världens begynnelse, så hade Gud dödat den på fläcken. Ernest O'Neill. Tänk att det fanns nåd även för Adam och Eva, samma nåd som finns tillgänglig för oss, ja. En överflödande nåd har vi till och med i Jesus Kristus när han kom och invigde detta underbara liv. Guds vilja för Adam och Eva var att de skulle äta av livets träd för att kunna få del av hans härlighet, hans namn med andra ord. För att de skulle kunna invändigt bli lika Jesus Kristus, Guds son. För att sedan leva i gemenskap med honom och kunna leva ut det liv som han har. Det står i Romarbrevet 3:23-25. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han lämnat ostraffade de synder som förut har blivit begångna. I Guds hjärta inför Gud så är alltså dramat på Golgata redan fullbordat. Redan innan den här tidsåldern skapades så står det att lammet dog. Och han uppstod då förstås. Det står i Uppenbarelseboken 13:8 så här. Alla jordens innebyggare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktad från världens grundläggning eller innan denna tid ens fanns. Vi ska läsa i andra Timoteusbrevet 1:9-10. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och det betyder alltså innan den här världen ens skapades. Och vi läser även i Efesierbrevet 2:6-10, bara för sammanhangets skull här då. Efesierbrevet 2:6-10 står det så här. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godheten mot oss i Kristus Jesus. Ty om nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. inte på grund av gärningar för att ingen skall berömma sig, ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Det är ju ett underbart ord. Både vi alltså och gärningarna är redan en verklighet i Gud. Tack och lov för det. Och en sak som är viktig att förstå när det handlar om liv här. För det finns bara en som har ett sånt liv. Som alltid har varit och som är nu. Och kommer alltid att förbli. Och det är Guds eget liv. Och vi kan läsa om det livet i Johannes 10. Det var det livet alltså som Jesus kom till oss för att ge. Johannes 10:10. Tjuven kommer bara för att slakta, stjäla och döda. Jag har kommit för att de, fåren alltså, ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Alltså när vi talar om livets träd, då är det Jesus och den helige ande vi talar om. Fadern ville alltså att vi skulle ha en sån gemenskap med hans egen son. Så att anden skulle flöda ut honom ut i världen. Det är precis vad Gud menar med vänskap. Det är relation med Gud. Och vi går vidare till Johannes 15. Och vi läser några verser där från vers 13 till och med 16. Där står det om livet som är frukten alltså. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sån frukt som består för att fadern må ge er vad än ni ber honom om i mitt namn. Det är alltså vad fadern vill att vi ska uttrycka sonen genom den heliga ande för världen. Genom en relation med honom. Vi har alltså framför oss här då ett val, precis som Adam och Eva hade i Eden. Här står det två träd, och livets träd är alltså livet från Jesus och den heliga ande. Vi kan alltså välja att leva inifrån och ut efter andens inspiration och glädje och uttrycka Jesus för världen, eller också kan vi vara blinda på våra hjärtans ögon och bara se med våra lekamliga så att säga. Och då lever vi utifrån och in i den där pyramiden ni vet som vi har pratat om så många gånger, de där tre punkterna. Och man skulle då kunna säga att vi kan följa två vägar eller två tankesätt eller om du så vill två ögon. Lägg märke till att det handlar mycket om ögon vid kunskapens träd. Ernst O'Neill menar att se och att tänka är i Bibeln en bild på samma sak. Och nu går vi till första Mosebokens tredje kapitel och vi läser de sju första verserna i det här kapitlet där då. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av all frukt från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Nu är det så här att ögon på hebreiska står i singular. Och det är lite märkligt sen när vi kommer in på det okulta. För New Age talar om ögat. Singular, så att öppna ögat. Och på hebreiska där det står öppnades så kan det även betyda göras bredare. Breddas med andra ord. Om vi nu tar vad O'Neill har lärt oss här om ögon så säger ju faktiskt ormen ganska spännande saker när vi förstår resten här vad vi kommer fram till sen. Han säger, era ögon, alltså era tankar eller er väg kan göras bredare genom kunskap som ni får av kunskapens träd. Och vad sa vi nu? Jo, att ögat symboliserade. Jo, tanke och väg. Och det här är ju precis vad Jesus säger i Matteus 7. Jag tror det inte alls det här är en slump. Där står i Matteus 7 och 13. Gå in genom den trånga porten, ty vid den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Här har vi väg igen som vi kunde ta och sätta i samband med öga och med tank. Så vi ser att det stämmer precis med kunskapens träd. Det kan vi se om vi fortsätter sen en bit här ner till nästa stycke här då. Vers 15 i sjunde kapitlet. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Här ser vi att det här med bred väg och det här det återkommer i träd sen så småningom. Och då vet vi att vi hamnar ju där vid kunskapens träd. Och sen om du fortsätter här i den sjunde kapitlet då. Så ser vi att det här kan vara en profetia om yttersta tiden. För att det här fortsätter ända ner till de här herre-herre-sägarna här, ser du. Men då ska jag säga till dem, sanningen, jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig, ni laglösa. Sen talar han om två hus som ska byggas upp sen. Och det är ju precis vad som sker framför våra ögon just nu. De här två tankesätten kommer att bli en världskyrka så småningom och en brud då. Nu ska vi läsa en kille som heter Henry Nouwen. Han skrev en bok som heter The Way of the Heart, Connecting with God Through Prayer, Wisdom and Silence. Det handlar alltså om kontemplativ bön. Han säger så här: du kan använda enkla ord eller fraser för att du ska kunna sjunka ner i ditt eget sinne, i hjärtat. Den här vägen till Gud öppnar upp för Guds aktiva närvaro i ditt liv, säger han då på sidan 81 i den här boken. Ha, vad är det egentligen för ny kunskap och visdom den här mannen har fått? För det, jag tycker inte riktigt det stämmer med vad Bibeln säger om bön. Vi ska se var den här kunskapen och visdomen har lett honom någonstans. Han skriver senare i en bok, han är alltså en katolsk präst, den här som sysslar med kontemplativ bön, ska du få se, alltså mystiker, en mystiker är det. Idag tror jag personligen att Jesus kom för att öppna vägen till Guds hus. Alla människor kan gå in genom den dörren, vare sig de känner Jesus eller ej. Idag ser jag det som min kallelse att hjälpa varenda person att hitta sin egen väg till Gud. Och det här är skrivet i boken Sabbatical Journey med Henry Nouwen. Ja, för att gå tillbaka igen då till det vi läste, så kan man ju säga att han, enligt vad Jesus säger själv här, är en falsk profet. För vad gör han och vad är det för frukt som kommer ut ur den här mannen? Jo, han gör ju vägen bredare, med andra ord. För här kan ju tydligen varenda människa bli frälst utan att gå någon smal väg. Vi ska ta och citera några andra mystiker här. Och många av de här jag läser upp nu, alla nästan förresten, de är i Emerging Church. Ni vet, den här nya kyrkorörelsen, framspringande kyrkan, vad jag ska kalla den för, som ofta faller tillbaka på de här gamla katolska traditionerna då. Det finns en som heter Alan Jones, en präst, som skriver i sin bok Reimagine Christianity, alltså tänk om, omformning av kristendomen. Då skriver han så här: livet i den kontemplativa bönen i kärlek och upplevelse i gemenskap med alla ting. Själen föds i och utifrån Guds hemlighetsfulla tystnad. Denna mystiska hemlighetsfulla tystnaden är hjärtat till mysticismen, och där möts inte bara de stora traditionerna, alltså religionerna, utan där kan alla människor mötas. Och sen finns det en kille som heter Rai Jungen, som är ofta på Lighthouse Trail, en mycket bra hemsida. Han är expert på New Age, och han uttrycker då kommentaren då till honom, Alan Jones, vad han sa så här: det råder ingen tvekan om att det här är precis den här andemakten som nu håller på att dra ihop världsreligionen och världskyrkan. Och den kontemplativa bönens slutmål är en trans där man upplever sig vara ett med allting. Detta kallas för panteism. Och jag citerar nästa Emerging Church-kille då. Tony Jones, han säger så här: den grundläggande metoden som används i molnet är att komma bortom tanken till en plats där en total stillhet råder med Herren. Den troende måste först uppnå ett tillstånd av tystnad och kontemplativitet. Först efter detta så verkar Gud i våra liv. Ja, det verkar ju konstiga grejer det här, va? Jag läser Gary Thomas. Kontemplativ bön eller centreringsbön fungerar så här. Du tar ett ord, Jesus eller Fader går bra att använda i din bön. Upprepa tyst detta ord inom dig själv i sinnet en bestämd tid, ända tills ditt hjärta tycks upprepa orden lika automatiskt och ofrivilligt som du andas. Ray Jungen säger att det är på det här sättet Emerging Church-folket får kontakt med sin Gud. Och för att ni ska förstå hur farligt det här är, vilka krafter man möter i den här kontemplativiteten, så finns det en tjej som heter Sue Monk Kidd. Hon var alltså söndagsskollärare i en baptistkyrka och en väldigt traditionell kristen alltså. Hon fick låna en bok av Thomas Merton om kontemplativ bön. Hon berättar sen hur hon gick in i steget till Guds medvetande, och där påstår hon sig bli ett med allt, med världsalltet. Så därför har det skapade blivit Gud för henne. Hon nämner i den boken att allt hon ser i naturen och allt detta, det är Gud. Och eftersom det här är i stor del i katolska kyrkan, de här bönerna och så är det ju faktiskt inte undra på att vi ser så mycket omoral. Är det därför vi ser så mycket omoral? För det kommer av detta, att man öppnar upp för den här andemakten. Och det står i Romarbrevet 1 så här: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände Gud prisade de honom inte som Gud utan, eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig ner över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögn. De tog sig till att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Det var ju precis vad hon gjorde här nu, den här tjejen vi läste om. Han som är välsignad i evigheter, amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Vad är det man upplevde i den här kontemplativa bönen? Jo, man upplevde att man blev ett med alla och allt med naturen. Och om du går tillbaka här och läser Romarbrevet 1 som vi just har läst här, så ser du att precis som den här kvinnan gjorde som vi läste om här, så i vers 25 här: de bytte ut Guds sanning mot lögn och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Här är det ju tydligt att det är panteismen som är den här lögnen. Alltså den här andemakten och den här upplevelsen som man får när man vänder sig inåt i denna kontemplativa bön och får den här upplevelsen. Det gör att man börjar dyrka och prisa skapelsen istället, och sen kommer den trappa ner. Och det är det där jag sa redan innan nu, att är det därför vi ser det här, förklarar ju varför vi ser denna våldsamma omoral avslöjas i katolska kyrkan. Det står ju här i vers, ja, du ser till och med här i vers 23, så ser du ikontillbedjan klart och tydligt. Alltså den här meditationen och kontemplativa bönen öppnar upp för detta. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor. Här har du ikonerna. Alltså man tillber ikoner och fåglar och fyrfota djur och kräldjur. Ja, det gör man i New Age faktiskt. Och här i vers 26 och 27 sen så kan du se att det är som en trappa ner. Det leder alltså till sexuell omoral. Och det är ju avslöjat nu. Om panteismen alltså är lögnen här, så borde det väl också vara det på andra ställen i Bibeln också. Och vi vet ju vem det är som är lögnens fader. Vad är det för andemakt som säger att du är ett med världsalltet? Och i sådana fall, om du är det, så är det ju också Gud. Ja, inte det. Guds ande, sanningen i alla fall. Och jag vill läsa här om andra Thessalonikerbrevets andra kapitel ifrån vers 3. Det handlar om det stora avfallet. Och där står det om att Gud sänder en kraftig villfarelse över dem som alltså förkastar sanningen. Och där står det att han gör det för att de ska tro på lögnen. Om nu lögnen är panteism i Romarbrevet 1, så skulle det förvåna mig om det inte är det här också. Och här står det ju talas om den laglöse. Och vi kan se i Matteus 7, där vi var förut, om den smala vägen och det här, så handlar det också om laglöshet. Gå härifrån, ni laglösa, säger Herren åt dem. Så det här är ju tydligt att Gud, det är någonting här som handlar om avfallet som har kommit in i kyrkorna på något vis. Och jag kan ju inte rå för det, utan när jag var på Nyhemsveckan, när Elvor och jag var där, så var det drösvis av såna här böcker alltså, som öppnar upp för de här katolska mystikernas sätt att be. Och kära vän, risken är alltså att du öppnar upp dig för de här andemakterna som gör att du får den här upplevelsen som sätter dig ihop med den här skapelsen, så att du börjar tjäna den här skapelsen. Jag ska läsa andra test 2 och 3 där då. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglösheten, människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt vad som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa ju detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Jag tror att det är den vi har tagit upp här. Det där att man är ett med naturen och allt det här genom en andemakt. Han som nu håller tillbaka måste endast röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns ande och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Risken här är att vi får se en falsk Jesu tillkommelse. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen. Och den lögnen, ja, den är ju antagligen panteism. Och blir dömda alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Men vi är skyldiga att alltid tacka för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror på sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar som ni har fått muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss och i sin nåd gett oss en evig tröst och gott hopp uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Som sagt var, lögnen är ju tydligen panteism. Och det kan ju förklara en hel del av vad som händer nu genom FN och miljörörelsen och klimat och allt det här. För att i FN finns det genom bakom FNs klimatplan New Age och panteism.